här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap.
Med Helena
och Katrin.
Och idag har vi en gäst, Camilla Wagner, vd för Klara K. Camilla, nu rasar fullständigt kampanjen MeToo med hashtags över alla sociala medier. Vad händer?
Ja, vad som händer nu är att vi kvinnor som har massa historier bakom oss som vi har valt att begrava känner att vi vågar gå ut och berätta i sällskap. När många går ut och delar liknande berättelser så är det mycket lättare att också berätta själv. Mm. Så det här, jag ser det här som nästan en medborgarrättsrörelse. Mm.
Varför händer det just nu?
Ja, det kan man filosofera mycket över. Man kan fundera på, dels så var det ju den här incidenten, inte bara en incident, men det började ju med att Harvey Weinstein i USA, i Hollywood, blev uthängd och flera valde att backa upp och berätta sina historier. Och då kan man ju säga att det var en enstaka händelse, men jag skulle tro att det finns någonting större bakom. Att kvinnor nu har makt, har plattformar, i större utsträckning än vad vi hade för 20-30 år sedan. Och att det är därför som det nu faktiskt inte går att bortse ifrån de här berättelserna. Vad tänker ni själva?
Jag har mest tänkt att någon gång ska det hända. Mm. Och att det kommer det som, det är någon droppe som har fått någonting att rinna över. Att det har ju funnits där bakom, dolt, under så lång tid. Och inte varit okej. Och prata om på olika sätt. Som en kod som nu har avkodifierats.
Alltså jag skulle säga att vi kvinnor har alltid pratat om det. Fast bara med varandra. Mm. För det har inte varit okej att prata om det. Det har varit okej, men man riskerar att bli tystad, hånad, skuldbelagd, shamed ifall man pratar om det i en annan struktur än bland väninnor. Mm. Mm. Och där tror jag att vi ser någonting som är väldigt viktigt just nu. Och jag hoppas att det kommer att få en långsiktig effekt. Att det här innebär att kvinnor kommer att lyssnas på. För någonting väldigt tragiskt är att det räcker inte med en enstaka kvinnas berättelse. Alla de vi ser falla nu har flera historier bakom sig. Så det är uppenbarligen så att man inte tror på en kvinna. Mm. Men om det är många så kan man inte blunda för det. Mm. Och det är styrkan. Då får vi använda den. Då måste vi alla berätta det vi vet.
Mm. Mm. Det känns som att det är okej att den här kampanjen har hjälpt till att ta det till offentlighetens rum. Mm. Men samtidigt så känner jag att det finns någonting som är större än den här kampanjen. Mm. Som man fortfarande inte riktigt pratar om.
Får jag bara säga en sak innan vi går in på det? Så skulle jag bara, alltså, ord är viktiga. Mm. Och en kampanj är någonting som är planerat.
Ah, okej. Okay. Tack.
Jag skulle vilja att vi tittar på, det här är en rörelse.
En rörelse.
Det här är ett uppror. Mm. Inte någon reklambyrå som har suttit och stageat det här. Utan det här är en folkrörelse. Mm. Som jag tycker, och det är det som är styrkan i den, skulle jag vilja säga. Mm. Och nu ska jag svara på din fråga som jag då glömde.
Men tack för det, klargörandet. Alltså, jättebra. Jag svänger mig ibland med begrepp för att jag inte tänker precis som du sa. Ord är viktiga.
Mm. Och det är inte bara du. Det här, man ser det i texten och jag har nog också använt ordet. Men jag tror att vi behöver tänka på det.
Ja, men jättebra. Mm.
Det är väl en del kanske av hela rörelsen. Att upptäcka det där när vi köper in på någon slags presenterad eller färdigtuggad sanning, labelad med vissa ord. Mm. Och så bara åker vi med.
Ja,
och sen vaknar man upp lite och kommer på, men vänta, vad är det nu jag säger? Oavsett man säger kampanj eller vad det nu kan handla om. Så det är en del av medvetandegörande. Mm.
Ja, så det var väldigt bra att du tog den. Jo, min fråga var egentligen att för mig känns det som att det är någonting som är över, som är ännu större, som vi fortfarande inte riktigt pratar om.
Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Vi vill gärna dra ner det här till någonting tangerbart, någonting symboliskt eller några enstaka rötägg. Mm. Och det har skavt hos mig också, ska jag säga, under de här veckorna som det här har rullat. på. Och det, vad som är viktigare tror jag för oss att se, det är ju om vi har ett offer här och så har vi en förövare på andra sidan, så däremellan så har vi ju alla som möjliggjorde att det här hände.
Mm.
Och det är vi. Det är alla, det är vi tre här inne och det är alla där ute också. Jag skulle säga att där är ingen utan skuld. Och det är någonting som har tagit mycket energi av mig den här veckan som, eller de här veckorna som har gått. Att också reflektera över när jag har både svikit mig själv och andra. För att ibland så kan man bara så här dra en lättnad upp. Vilken tur, det var inte jag den här gången på festen. Mm. Och man garvar med. Men man tar inte tur med det. Och det behöver vi kanske förlåta oss själva för att vi har gjort. Men vi behöver framförallt se vad vi ska göra i framtiden. Så att vi inte garvar åt de skämten. Jag har till exempel nolltolerans bara på ett sätt som jag trodde jag hade. Hemma vid middagsbordet. Om vilken typ av skämt som dras.
Mm, mm.
För man tycker att ja, men bara i det här köket där det bara är vi i familjen. Kan vi väl tillåta oss att få garva och få vara lite fria från normer och allt vad det är. Men det är faktiskt inte okej. Okay. Inte ens i köket. För att om vi väljer vilka sammanhang som det är där det är okej, okay, så kommer det alltid vara exkluderande och normsättande. Ja.
Och hur påverkar just det här kvinnor i näringslivet i maktpositioner?
Jag tror att eftersom det just i näringslivet så finns så få kvinnor på maktpositioner, så är det dealen man har, alltså det kontraktet, det outtalade kontraktet man har är att man inte påtalar de här sakerna. Och det finns också så få som backar upp och stöttar. Och det är en väldigt svår balansgång också att gå in och vara obekväm. Man måste välja sina krig, sägs det i näringslivet. Och just den här typen av krig kan du inte välja. Ska du föra det här kriget så måste du ta varje enskild liten detalj. Alltså från den lilla sexistiska skämtet till klappen på rumpan. Eller som kanske eskalerar till någonting annat. För det är, alla är grader av samma helvete. Och det är inte, i näringslivet så är man inte så bra på helt enkelt att ta itu med de här strukturerna. För det handlar om makt. Och makten ligger fortfarande hos männen. Och då ska vi vara med så måste vi spela efter de reglerna.
Jag har ju precis som väldigt många andra sett förbi med både klappen på rumpan och många andra saker. Och sen nu på något vis gått igenom allting igen. Det är som att leva igenom hela yrkeslivet med nya glasögon och titta tillbaka på vad det var som egentligen hände. Och jag kan ju upptäcka att jag skäms över vad jag har gått med på. Samtidigt så undrar jag, hade jag i praktiken något val? Man kanske alltid har ett val, men hade jag det som liksom nyexad 27-åring för att få vara med? Eller är det så på riktigt?
Jag skulle säga ja, det är klart att i teorin så har man val. Men i praktiken så har man inte det. I den här situationen. För i praktiken så är det din försörjning det handlar om. Du har investerat i en utbildning, du vill göra en karriär. Du måste spela med reglerna till viss del. Sen ska man naturligtvis inte behöva utsättas för övergrepp för det.
Mm.
Men de här, det som har tidigare ansetts vara skämt, tål du inte skämt, lite får man måste väl få flörta. Alltså när man håller sig på den nivån så har det tidigare varit acceptabelt. Mm. Nu hoppas jag att med MeToo att man liksom inte ser det heller som acceptabelt. För att det får inte vara mannens privilegium att bestämma sig för vad en kvinna ska tåla.
Mm. Mm. Du har ju kontakt med väldigt många människor, både via Klara K och på andra sätt och i dina nätverk. Ser du, nu har det här har ju pågått nu i några veckor.
Mm.
Ser du en förändring? Vad händer? Liksom, finns det en rörelse i det här eller är det bara mer av samma under de här veckorna som har gått?
Nej, men jag tycker att jag ser vissa ljus som jag inte hade väntat, som jag inte tror hade kommit. Jag har bland annat så har jag sett att det finns vissa företag som har gått ut och slängt ut underleverantörer för att de inte har levt upp till den standarden som man tidigare har uttalat, men man har alltid struntat i ifall den levdes upp till eller inte. Sådana saker ser jag. Jag var hos en IT-konsult och gjorde ett jobb i förra veckan, och där hade de på sina skärmar i entrén inte budskap mot kunder utan budskap till medarbetarna om hur man beter sig här, vad de tänkte om MeToo och vad man ska göra ifall man blir utsatt. Och jag tycker det var väldigt härligt att det var faktiskt många, det finns faktiskt en del företag, jag vet inte om de är många, men det finns en del företag där ute som ändå använder det här till någonting positivt, att börja prata om det. Mm. För om vi inte, det är ju tystnaden, konstaterar vi ju, som gör att det här har möjliggjorts.
Mm.
Och då är ju lösningen att börja prata.
Mm.
Tystnaden och rädslan
i ett
maktförhållande, tänker jag.
Ja, och där ska vi väl säga att det, historiskt så vet vi ju att kvinnor, även om de går och anmäler en kollega som har spårat, och även om ledningen säger det här ska vi ta ett tur med, så kan många tidigare upplevt att man ändå sen blev bestraffad, fast på ett subtilt sätt. Jag fick plötsligt inte vara med på de här roliga projekten. Att man ändå har upplevt att det hade ett pris, fast det var ingen som sa det.
Mm.
Det kan vi ju inte garantera
att
det är borta nu. Men jag hoppas att det här ändå skapar mer medvetenhet. Jag träffar många män som är både ledsna och oroliga och lite vilsna i. Men ändå vill verkligen framföra att jag är på din sida, jag är på er sida. Jag vill också ha en förändring, det här är hemskt. Jag hade ingen aning. Sen finns det en så här osäkerhet. En del män vill inte prata om det här, för man tycker att nu är det vi som ska lyssna. För ställer man sig upp och pratar så tar man någons plats.
Mm.
Och det tycker jag också är reflekterande. Samtidigt så kan jag känna att nej, men jag vill att du pratar, fast jag vill att du står bakom mig när du gör det. Att du backar mig. För det, jag tycker också att tystnaden är väldigt jobbig också. Vad betyder den? Men branschvis så tänker jag att först var det media som var ute och sen är det lite nöje och sen så är det lite reklambranschen. Jag hoppas att det här blir en stor städning i alla, i hela näringslivet, på alla arbetsplatser.
Jag har en annan fråga.
Jag tänker på den nakna chefen. Vi tänker oss ju, ja, vem som helst får ju lyssna, men vi tänker oss att vi talar till chefer som har en önskan om att vara mer autentiska och kanske mer rockiga i sitt ledarskap. Och det här händer ju i din rörelse, som du säger. Vad gör koncernledningen? Vad gör ägarna? Vad gör det liksom där uppifrån? Men de flesta chefer är ju inte ägare och vd:ar utan chefer. Vad gör chefen här som vill vara autentisk och ser allt det här hända? Och hur gör man där?
Ja, jag tror att chefer måste lyssna mycket och verkligen ta reda på hur har vi det. Ta in en extern konsult kanske som gör djupintervjuer och upplevelser. Därför att det här är svår materia att ta till sig. Men jag hoppas att man i ljuset av den här kan ändå känna att hittar vi skit under våra mattor. Så är det nu vi ska göra det. För det är ju svårt att sen lämna om 5 år men hitta någonting och som har pågått under den här rörelsen. Då har man ju en mycket, mycket större skuld, tycker jag. Än vad man, för det fanns ju för alla tillfällen nu att börja prata om det och leta. Har man inte tagit det tillfället så är man ju rent av struts. Eller vad man ska kalla det för. Så att jag tror att man ska börja prata med sina sina medarbetare och se hur de verkligen upplever det. Och är man då en mellanchef, vilket de flesta ju är, så ska man också be om hjälp uppifrån och från HR och så vidare, för att säkerställa att det inte bara är min avdelning som pratar om det här, utan det här är någonting som genomsyrar alla nu. Att man uttrycker den förväntan.
Jag tänker på det här, finns det något man kan tänka sig om, jag vågar inte säga något, nu är det vår tid att lyssna, apropå att männen är vilsna i det här. Hur viktigt det är att de ändå faktiskt, som du säger, ställer sig bakom men tar på något vis ställning. Vad kan man ge dem vilsna där för tankar. För att vara mindre vilsna i det. För många känner skuld eller många känner rädsla. Alla de här sakerna gör ju att man blir ofta lite mera tillbakahållen och vet inte riktigt hur man ska agera.
Alla måste ju bestämma själv för vilken roll man vill spela, höll jag på att säga. Vilken roll man vill ta eller hur publik man vill vara och sådana saker. Precis som alla kvinnor måste få välja ifall de vill berätta sina historier eller om de vill bära dem själva. Men när det gäller skulden så kan jag känna, men jag känner också skuld. Mm. Det tror jag vi alla gör till viss del, men då måste vi förlåta oss själva och det måste man kunna. Man kan inte liksom låta skulden göra att man är tyst. Jag har inte rätt att prata därför att jag har skuld. Mm. Utan då ska man absolut vara med och prata, tycker jag. Jag skulle vilja att fler män backade oss öppet. Mm. Men det här är ju också så här, det är många som får skit när de gör det. Alltså det har ju varit många hashtags, I will och I have och såna här saker som män har startat också. Och då är det ju faktiskt flera som har sagt att nej, men nu får ni backa. Det här handlar inte om er nu. Men jag tänker att det handlar om oss alla.
Just det, det handlar om människor.
Det handlar om hur vi ska vara människor tillsammans. Mm. Och det tycker jag att vi behöver lära oss att göra tillsammans.
Ja. För vi alla vill snå och känner skuld.
Ja.
Det var väl det, jag frågade ju dig i stort sett alldeles nyss här, kunde du ha gjort annorlunda?
Mm.
Och det är ju ett sätt att söka någon slags tröst och självförlåtelse eller vad det nu kan vara. Och det kan man ju göra utifrån vilken position, oavsett om jag är kvinna eller man eller någonting annat. Alltså det handlar ju om att försöka förstå på något sätt vad var det som hände.
Och att utvecklas.
Ja.
Både som individ och som samhällskropp.
Just det.
Jag tänker att det händer mycket nu som är ganska intressant. Och det finns ju studier som visar att om man ser en relation mellan ett heteropar, oftast i alla fall, så visar det sig att om maktbalansen i det här paret skiftar, det är då som det händer, säg att kvinnan får en befordran eller kanske har varit hemmafru och går ut och jobbar, eller att mannen blir av med jobbet och hon är den enda som försörjer, då vet vi att det händer saker. Då utsätts förhållandet för stress.
Mm.
Det blir en stor risk för skilsmässa. Det är också då som våld ofta kommer in i en relation och sådana saker. Om vi nu tittar på män och kvinnor i samhället som en relation, som ett äktenskap, så är det också så att vi kvinnor har nu fått en hel del mer makt. Även om vi har långt kvar till 50-50. Så har vi fått mer makt i samhället idag än vad vi har haft tidigare. Maktbalansen har börjat ruckas.
Mm.
Och då tror jag att vi ser flera slitningar i den här relationen. Och det här behöver vi. Vi behöver en gemensam parterapi i det här just nu, skulle jag säga.
Just det.
Och jag tror att det är en anledning till att vi har sett mycket media. Media har många kvinnor som chefer. Det är en av de mest jämställda branscherna. Och det är där vi också nu har sett de riktigt äckliga exemplen.
Mm.
Det tror jag också har att göra med att när maktbalansen förändras så kommer sig vissa fula uttryck.
Mm. Finns det några åldersstrukturer i det här? Nu är ju vi ungefär sådär jämnåriga, vi som sitter här. Men kan man se någon åldersstruktur liksom, är det annorlunda för de som är
25 idag?
Ja, men det tror jag. Jag tror att jag kan i alla fall bara tala för mig själv, men mina egna erfarenheter var ju mycket mer handgripliga över liksom sexuella trakasserier när jag var 25än nu när jag är 50. Däremot så har jag ju mer makt idag, så att jag får ju men jag får en annan typ av trakasserier. Jag får anonyma mejl och jag får alltså fula kommentarer utifrån att jag är dum i huvudet eller att jag är att jag kanske borde faktiskt dö. Och det vore, men du vet, sådana saker.
Ja,
men det är inte så många som vill ta på min kropp. Nej, längre. Eller vill kanske, hoppas jag. Någon vill det. Fast på en inbjudan.
Ja, det var det där. Men hur?
Men det handlar inte om... Jag tror inte någon vågar ta på min kropp. Nej. Idag. Nej, för de vet att jag har en maktposition. När jag var 25 hade jag inte det. Det var bara det jag ville säga.
Men tror du att det är någon skillnad i förhållningssätt om man tittar på i nutid, liksom de som är typ 25, alltså ganska nya i yrkeslivet, kanske nyutbildade och så, jämfört med oss som är någonstans runt 50?
Du menar ifall de upplever någonting annat än vad vi upplever när vi var i den åldern?
Nej, det tror inte jag heller. Det är egentligen samma sak.
Det tror jag.
Ja. Mm. Vi tror också att vår jämställdhet har gått snabbare än vad den egentligen har gjort, har jag också en upplevelse av. Så vi tror att vi är mycket mer jämställda än vad vi egentligen är. Så det är en häftig grej ur ett maktperspektiv det här som händer. Alltså.
Ja, och
ur ett jämställdhetsperspektiv.
Absolut, och det här är intressant. För att många tror att jämställdhet är någon evolution som kommer av sig själv.
Precis, det har jag trott länge.
Ja, det ska bara hända med tiden. Ja. Och när man tror då att det är bättre för våra 25-åringar idag på arbetslivet än vad det var för när vi var 25. Då skulle det då vara ungefär som att vi reste oss upp på två ben och började gå som upprätta varelser. Men för det är ingenting annat har ju hänt. Vi har ju inte pratat om det här särskilt mycket under den här tiden, om sexuella trakasserier på arbetsplatser. Mera än lagstiftning och sådana saker, men det har ju inte, det är inget processarbete. Och då kommer det ju inte hända någonting.
Nej, det är ett förändringsarbete bakom.
Det är ett
bakom.
Förändringsarbete bakom attityder och värderingar. Och det har uteblivit och då kommer det inte hända någonting. Och det här hänger ju ihop med löneskillnader. Det hänger ihop med kvinnor på höga positioner eller jämställdhet på höga positioner överhuvudtaget. Det här är inte, jämställdhet är inte olika lådor i en stor byrå. Det är en stor garderob som måste rensas ut nu.
Bra.
En sista fråga, Camilla. Vad är en naken chef för dig?
En naken chef är en sårbar chef. En lyssnande, inkännande chef.
Tack. Det här är den nakna chefen. Med Helena.
Och Katrin.